Hej och välkomna till avsnitt 127 av Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter. Jag är jätteglad att kunna säga att intervjun med Jakob Nordangård äntligen är klar. Och jag kan även berätta att Lotta Nordberg som haft jättetufft med klippningen av den här intervjun. Jag hade påhälsning i datorn i somras, så förutsättningarna för att klippa den här intervjun var inte de vanliga. Alltså det kommer komma en video om det också, kan jag säga. Intervjun, vill jag bara säga, den läggs ju ut även på Rumble, på Spotify och Podbean samt den egna hemsidan modigamänniskor.se. Och superstort tack till alla er som följer och delar och som stöttar och hejar. Och nu till intervjun med Jakob.
Hej Jakob och välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här. Du behöver faktiskt ingen närmare presentation, tänker jag. Men du har en gedigen karriär bakom dig.
Ja, det kan man väl säga.
Ja, det har du verkligen. Jag tänker att vi kör direkt. Ja, min stötesten här, Alva Myrdal.
Ja, vad ska man säga om henne? vad är det du tänker på kring Alva som är...
För alla som faktiskt inte vet. För Alva åker till New York. Jag vet inte exakt årtal, men det är ganska, det är 40-50-tal.
Ja, det är tidigare.
Tidigare.
Alltså det här är ju, jag tror det är tidigt 30-tal.
Tidigt, okej.
Och det är ju både då Alva och Gunnar Myrdal, de får stipendier från Rockefeller Foundation för att komma över. Mm. Och de får ju då lära sig det senaste. Mm. Vad gäller egentligen då hur man ska skapa ett nytt samhälle och också skapandet av en ny människa. Mm. Ett återkommande tema. Mm. Som många har försökt sig på att göra innan. Och man kan väl säga om Myrdals också att ja, det är ju socialdemokratin då. Och när det gäller då det som har att göra med att det är Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation är också en väldigt stor finansiär av den fabianistiska skolan London School of Economics. Mm. Så de är väldigt inne på det här med egentligen social ingenjörskonst. Och idén om att skapa då ett nytt idealsamhälle, kanske en utopi.
Det låter ju så obehagligt när du säger det så, och jag tänker i liksom då förhållande till där vi är idag och vart vi är på väg.
Ja, och det kanske man inte riktigt tänker, alltså då. Jag brukar, liksom, när man går tillbaka i historien också, ja, då hade vi ju ett samhälle som, ja, vi hade mycket fattigdom, vi hade mycket problem i samhället som behövde åtgärdas. Så det fanns ju kanske även goda syften med det här. Så är det väl alltid. Jag tycker på mycket, man har ju byggt en grund på som är att, och det här är ju också, har ju varit... Rockefeller Foundation och liknande stiftelsers filosofi. Va? Att de ser ju som att vi ska bygga ett gott samhälle, ett bra samhälle. Och det fanns massor med olika typer av samhällsproblem som man försökte göra någonting åt då. Mm. Så det börjar väl med att man faktiskt... det är lätt att när vi ser facit idag och mycket som har hänt, att på något sätt bara... tycker att det här var ett ganska hemskt projekt. Kan man ju då avfärda det som. Men det fanns ju delar i det här som där man kunde göra det bättre för människor. Vi har det ju, det är ju liksom det här med det svenska välfärdssamhället. vilar ju ganska mycket på de här ideologierna också. Att, mm. att ja, vi hade ett fattigt samhälle med stora klyftor och sånt då. Som man faktiskt gjorde någonting åt. Men sen är det med tiden har det här, man säger, idéerna har egentligen fullständigt spårat ur. Där det har funnits, och det har ju jag liksom hittat liksom i min forskning också då, att jag menar, idéer till det här fanns tidigt. Mm. Alltså det som egentligen korrumperar de här idéerna om att skapa liksom ett rättvist samhälle. Där alla människor ska ges samma möjligheter. Det är väl sånt som är grunden till det här.
Mm.
Men det blir något helt annat.
Mm. Och jag kan inte låta bli att för det känns som att det går ihop på något sätt. Jag vet att du har nämnt förut den här undersökningen som man gjorde.
Mm.
Du kan ju årtal. Och det var något land i Afrika där folk inte alls passade in i den här undersökningen. Medan Sverige låg väldigt bra till.
Ja, det här är, jag vet vilken vi relaterar till, Graham Molitor.
Mm.
Och han var rådgivare åt Nelson Rockefeller.
Mm.
Det är ju, jag kommer ju återkomma till de här figurerna eftersom jag har skrivit om just den familjen och deras stiftelse. Så. Men de anlitade Graham Molitor som var då forskade om egentligen hur snabbt man då, hur man ska implementera en politisk åtgärd. När man har baserat på att man vill förändra någonting i samhället helt enkelt. Och så vill man införa det. Och då gjorde han studier på olika länder. Och kom fram till då att Sverige var det land som utan egentligen att ställa svåra frågor genomförde det. Och väldigt snabbt och med en befolkning som anpassar sig tämligen friktionsfritt. Jämfört med en del då andra länder, om man tittar på i Afrika, va?
Mm.
Som där händer ingenting. Va? Men det har ju också att göra med att vi har då utvecklat en väldigt sofistikerad propagandaapparat i Sverige. Och vi har media, vi har allting. Vi har också en enorm tillit till ett samhälle. Och det har ju också sina historiska grunder med att vi har kunnat lita på våra institutioner tidigare. Men gradvis i takt med, skulle jag vilja säga, att vi har gått från, jag menar, en gång var det byarna, eller bygemenskaper, var väldigt viktigt i Sverige. Och då fanns ju det här med samarbetsformer och man litade väl på varandra helt enkelt. Det var för att det skulle funka. Men i och med att vi har skapat det här globala samhället och saker och funktioner har flyttat bort allt längre. Först börjar det med att det försvinner från byn och man skapar då städer och det blir större städer och sen blir det storkommuner och besluten hamnar allt längre och längre bort från befolkningarna och det blir mer komplext också, svårare beslut som det ligger inte nära människor och sen då speciellt då de senare man säger 40-50 åren när vi flyttar ännu ett steg från nationerna till att det blir stora regionala strukturer, EU och nu globalt. Då sker ju någonting. För att egentligen det är lättare liksom ha tillit i ett litet samhälle där man känner människor. Men ju längre man flyttar ifrån desto större blir glappet och egentligen också det blir lättare korrumperat.
Mm.
när man inte längre har koll på det. Och det är det som jag ser sker i det här. Mm. Och det är bland annat också sak som går att reflektera över. Det är ju liksom hur man i början rättar till ganska enkla problem i samhället. Som då kommer mycket med naturligtvis socialdemokratin. Då.
Mm.
Där man, alltså vi får ju vatten, sanitet. Det är sådana här centrala saker för människor som gör att vi, och kvinnor får det bättre genom att man helt enkelt då, ja, de slipper gå ner till bäcken och klappa tvätt och sådana här saker. Allt det förbättras. Vi får ett rikare samhälle och större friheter. Tills man har nått en punkt då vi har det.
Mm.
Och det är lite där det börjar gå ut för ordentligt. För att man nöjer sig inte med att vi faktiskt har uppnått då. Vi har skapat ett samhälle där människor har getts rättigheter och allting. Och vi har skapat bättre förutsättningar för människor ekonomiskt och allting. Men sen så fortsätter man bara på något sätt och slå in öppna dörrar också på många sätt. Det är ju med feminism och sånt här också då. Som, jag menar, från början har det ju goda syften med att man då ska få jämnare fördelning och att kvinnor ska ha samma rättigheter som män då. Men sen börjar det liksom spåra ur in absurdum. När vi egentligen har uppnått det här, kanske egentligen ett slags optimalt tillstånd för människor. Men den här typen av rörelse behöver hela tiden ny energi. Och börja då operera in i andra områden. Och gå längre och längre. Och ställa större och större och större krav hela tiden. Så att man börjar diskutera också problem som egentligen inte är några problem. Det är väl också, det tycker jag liksom det är slående liksom med att. Förr så var ju problemet att vi har inget vatten här. Eller vattnet är förorenat. Eller det är de här lokala. Du kan se problemen. Eller det är förgiftat det här vattendraget. Eller det du märker av det i din vardag. Men ju mer vi går åt det här hållet mot det här globala. Desto mer abstrakt blir det. Det blir problem som klimatet till exempel. Som man inte kan se. Man kan inte ta på det. Det är osynligt. Och det rapporteras om det genom tv. Där någon expert uttalar sig om det. Men vi själva kan egentligen inte avgöra det. Det behövs experter som talar om för oss vad vi har för några problem. Men i det gamla samhället, där visste vi vad problemen var. För vi såg dem. Vi kunde ta på dem.
Alltså, nedmonteringen av Sverige. Men när jag hör dig så känns det liksom i kroppen också. Det är som en nedmontering av vårt psyke. Vår intuition. Ja. Allting. Det är som att vi blir också fråntagna någonting. För helt plötsligt så vet inte du längre.
Nej. Och vi ska lita på experterna. Om man nu går tillbaka också lite. Så här, för att det finns ju ett ideal från början som jag pratade med. Mm. Att skapa en utopi.
Mm.
Och att säga, i början när man skapar en utopi så rättar man till väldigt mycket saker. Men sen för att uppfölja utopin. Det är där det går snett. Det är då man skapar i slutändan ett mardrömssamhälle. Mm. Skulle jag säga då. Men om man går tillbaka då till idéerna till det här så finns det en professor på Oxford som heter John Ruskins. Och han har sett som en viktig idébärare till det här. Mm. Och skapa ett nytt slags samhälle. Och som har då, det har sin grund i Storbritannien då, just den brittiska eliten. Och då är tanken att vi med med vetenskap och teknik ska vi skapa det perfekta samhället. Där vi i princip som människor inte behöver tänka.
Mm.
Vi kommer få allt vi behöver. Vi kommer få kläder och allt det här. Mm. Men vi behöver inte tänka, inte göra. Och på något sätt, där förloras meningen egentligen. Mm. Med mycket av vår tillvaro. För det är liksom det superteknokratiserade samhället. Och där man då, för att uppnå det här också, så går man in i på individnivå. När man tänker att politik tidigare handlade ju om kanske lösa vissa gemensamma problem man hade. Men i det här systemet så går man in, man vill in i kroppen i princip. För att kunna skapa det perfekta så måste vi rätta till alla problem som finns. Mm. Och då är det ju också individen som är ett problem som då... Och alla i det här samhället måste ju också funka som kuggar i det här systemet.
Mm.
Det är inte bra med en egen vilja.
Mm.
Utan vi funkar, eller enligt idealet, det funkar vi mycket bättre om vi har en gemensamt mål för hela mänskligheten egentligen.
Mm. Just så obehagligt. Ja. Nej, men jag kommer ihåg, jag var inte, och då hette det väl EG, va? Alltså ja. EU hette ju EG från början.
Mm, europeiska gemenskapen.
Ja, precis. Och det är ju ganska, ganska många år sedan. Och då var inte jag så gammal. Jag vet att jag bodde hemma, vi sitter vid köksbordet och så läser i Expressen eller något.
Ja.
Om så här, EG har fattat ett gemensamt beslut om att gurkorna inte får vara för krokiga. Jag var 13 eller 14 år och jag bara kom ihåg att jag så här reagerade över det absurda i att någon ska sitta på en plats och bestämma över formen på en gurka.
Ja, för man kan inte låta något vara som det är. Va?
Nej.
Utan man vill rätta till allting.
Ja.
Och så föds det en slags superbyråkrati i det här. Och sen sysselsätts människor med då att egentligen bara skyffla papper mellan sig. Det är systemet vi har fått. Istället för att låta ett samhälle funka organiskt. Att växa fram organiskt. Och att människor möts. Alltså det här med hur man skapar harmoni, det är ju genom att det organiskt växer fram och de människor som vill mötas, de möts i det här.
Mm.
Men i det här samhället så vill man, det är lite också så här, det är det behavioristiska synsättet också, det här med att vi kan stöpa om människor så att de bättre funkar. Man har ett idealsystem och människorna funkar inte riktigt där, så att då måste vi göra om människan för att den bättre ska liksom, ja, ha rätt värderingar och allting. Och sen då behavioristernas idévärld om att vi är bara tomma ark som kan fyllas med innehåll och programmeras på rätt sätt. Att det finns liksom ingen tanken på att det finns någon slags essens eller någon själ eller liksom någon slags vilja inom oss. Det är nästan en förbjuden tanke, och jag tycker på något sätt att det är väl det som vi har, kan se i det här, hela den ideologin.
Mm.
Och som naturligtvis då genomsyrar vårt land väldigt mycket, för att vi är då det ultimata experimentlandet.
Mm.
Där man också har plockat bort den meningen. Alltså den här, varför att man har fötts och man lever för något slags syfte. Men istället har man tagit bort det finns inget syfte, utan vi är bara en slump, och därför är det väldigt lätt att bara en människa utan mål och mening är väldigt lätt att ge någonting. Ett system som de inordnas i. Eller att skapa nya typer av religionsyttringar. Som jag ser då egentligen klimat och miljö blir. I Sverige speciellt då. Att man ersätter liksom den andligheten egentligen med naturen. Och man bygger liksom egentligen en hel... För det är också där, vi har liksom i oss ett slags andligt religiöst behov. Och det har man då exploaterat på det sättet. Först så man talar om för oss att det finns inget. Det finns ingen kontakt här uppåt. Vi är bara en slump. Men behovet av det här finns. Och sen så lägger man på den här. Och det är ett effektivt sätt för styrning också.
Det dök upp där. Ni ska inga andra gudar hava jämte mig. Och så ser jag liksom vår regering. Liksom, ja. Folk bara på något sätt där, godtar liksom, det man så här, rullar fram. Och det spelar liksom ingen roll hur absurt det är.
Nej, idag så har du ju... Och där ser vi ju liksom hur styrningen ser ut idag också. För vi har ju just... Vi har ingen regering som är självständig. Det är ju det systemet som har växt fram. Det är interdependent. Som är då mantrat som har gått ganska länge. Och där man då också att vi ska vara dependent på någon annan. Självständighet är någonting fult. Och det, så blir det ju på individnivå också. Vi ska alla vara beroende. Och ja, jag menar, det är ju ett... jag ser det ju snarare som att... Det är tvärtom. Alltså det är väldigt viktigt att värna om ett oberoende och en självständighet och att kunna sätta gränser. För det är ju det med när det har växt fram att det har blivit så centrerat till att inlämna individen i det här. Och man pratar om att vi ska ha det gränslösa samhället. Och det blir en gränslöshet mot individen också.
Jag som har tre små barn. Liksom, strax från 10 neråt. Jag kan inte låta bli att tänka på allt från förskolor till skolor. Till hur man liksom monterat bort allt som är lite eget. Jag menar, vi har ju faktiskt några så här hemdagmammor. Men... Man har ju försvårat det enormt. Och målet är ju jättetydligt. Det är ju att inte ha dagmammor kvar. Utan det ska ju vara de här stora institutionsliknande förskolorna. Och där man liksom... Det är ganska mycket barn. Det har hänt på bara 10 år så har det hänt väldigt mycket. Och det är stora barngrupper och det är lite resurser. Och det är liksom fler och fler och fler och fler punkter. Liksom. Och vi pratar ju ettåringar där man ska liksom punkta av. Och där förskolefröknarnas arbetsuppgift är jättemycket pappersarbete. Och det är väldigt mycket på dagordningen. Alltså det är så tänker jag på, och jag säger inte att det är perfekt, men vi hör liksom allt ifrån... Alltså Montessori. Jag kommer ihåg att jag läste någon sån fin sak med en förskole, en lärare då, som den här eleven, han ritar ett femte ben på en häst. Och hur fröken då frågar så här, så fint att bara, ja, men för han var det så självklart med fem ben på en häst. Och det fanns en uppmuntran liksom, till det. Ja. Ett fritt tänkande. Och det går så emot det du pratar om. För där är vi liksom. Waldorf skulle jag säga. Min erfarenhet av Waldorf i Sverige idag. Är att Waldorf inte är Waldorf längre.
Nej, det är på något sätt man har...
Man
har
tagit bort själen i Waldorf.
Man tar över egentligen alla delar. Alla som har tidigare haft någon slags självständighet i tänkandet. Ja. Och man önskar inte det. Och det är ju också det är ju behavioristernas dröm också. Att ta barnen väldigt tidigt och fostra dem i rätt värderingar. Mm. Man måste ta dem tidigt innan de då har utvecklat ett eget tänkande.
Mm.
Och ja, naturligtvis är det här med dagmammor. Det är klart att man vill få bort det. Men det var ju innan dess så var det jag var ju växte upp med min mamma.
Mm.
Hon var hemmamamma.
Mm. Mm. Det vill vi ju inte ha kvar. Alltså, så jag var ju hemma också.
Ja.
Jag gick ju på lekis då. Var ju 3 timmar om dagen. Året innan vi skulle börja skolan.
Just det. Det var samma här.
Ja.
Mm.
För att få träffa. Jag kom och man fick en frukt med sig. Så här,
och, ja. Och vad hände?
Ja.
Vad hände med oss?
Ja.
Vi tänker själva.
Ja, precis.
Ja, alltså vi ifrågasätter liksom det här.
Mm.
Men är man... Växer man upp med det så blir det kanske naturligt bara att du försvinner på morgonen från dina föräldrar och ser inte dem från på kvällen. Det är inte de som står för uppfostran. Utan istället så kommer det hem en liten lydig aktivist som kan peka på föräldrarnas val av mat och vad det än är.
Mm.
Det är nästan som att det ses som skadligt att föräldrarna kan påverka sina barn och ifrågasätta samhällets värderingar.
Det smyger sig på saker. Mm. För att jag har en bekant. Hon skulle gå in på och boka en tid för sin 13-åring.
Mm.
Och till hennes stora förvåning så kunde hon inte boka någonting. För att när den dagen du fyller 13 år så är det, och sen är allting sekretessbelagt.
Mm.
Och det är också någonting som bara smygit sig på. Så att du kan inte, alltså din 13-åring kan ha ett helt privat liv.
Ja. Ja, för då kommer vi också till det här med rätten att på något sätt byta kön.
Mm.
Hur man vill.
Ja.
Mm, som underkläder i princip. Och där man då naturligtvis... Det har ju smugit sig på den här. Jag vet att jag själv reagerade nästan chockartat över att upptäcka att det var på det här sättet.
Mm.
För jag hade väl liksom haft en uppfattning. Ja, men det här är ju ett sånt här beslut som är väldigt svårt att ta. Så att man måste på något sätt... hjärnan måste vara färdigvuxen. Va? Det måste vara... 25 minst innan du gör det. Och det måste vara en lång process innan man överhuvudtaget kan göra något sånt. Och sen bara väldigt snabbt så får vi det här skiftet. Som, ja, det kom ju utan någon egentlig debatt. Utan plötsligt så är det bara ett faktum idag.
Mm.
Och det visar, för det är ju det är den typen av ideologi. Där man tänker sig göra om oss.
Mm.
Och inte ha någon respekt för oss som individer, som människor. Men man säljer in det på det sättet. Att du har rätt att göra vad du vill med din kropp.
Du fick så här, nedmonteringen av Sverige får liksom en ny nedmonteringen av folksjälen.
Ja, visst. Och det här är ju inte bara Sverige, det är ju naturligtvis sprider ju sig i speciellt västvärlden.
Mm.
Där man har kommit väldigt långt med det.
Mm.
Och också då att vi har monterat ner debatten. Mm. Det är väl det som har hänt också då, att tidigare så hade vi ju faktiskt människor som opponerade sig. Det fanns en i alla fall utåt har det liksom funnits det här med att vi ska kunna diskutera de här sakerna. Det har ändå väckt liksom väldigt mycket ilska när man då ska genomföra saker. Men istället, man hade sakta förändrat det här systemet. Så att det går inte längre. Eller man har ställt om debatten så att man ska alltid ha olika sidor som diskuterar. Men de gör det inte utifrån att det blir något riktigt motstånd, utan det blir bara, ja, det kan, de kanske ska vara 15 år när de ska få bestämma över sig. Alltså det blir ingen fråga om liksom kärnan egentligen i det som händer, utan det blir liksom en side issue som man ger sig på.
Mm.
För att skapa sken av att det finns en debatt och opposition.
Ja, jag lyssnade faktiskt på Sveriges Radio häromdagen.
Ja.
Apropå det här som har hänt i USA då med
abortlagen.
Mm. Och då intervjuade man en barnmorska på RFSL.
Mm.
Och sen så intervjuade man en kvinna som var, de uttryckte det som att hon var abortmotståndare, men jag tyckte att hon lät, alltså hon försökte ju, jag tyckte att om man verkligen lyssnar, så jag tyckte hon gav ett väldigt nyanserat och balanserat intryck, men när jag lyssnade på den här så kallade liksom debatten så kändes det ganska smutsig från Sveriges Radios sida. För att hon till exempel lyfter upp det här att i USA så har man faktiskt lagt fram det här nya lagförslaget om att kunna ge möjlighet till abort 24 månader efter födseln. Och då så skrattar ju den här barnmorskan från RFSL och bara kallar henne liksom för något foliehattsaktigt. Men jag har ju också sett det här. Jag har ju läst om det här flera gånger. Att det här är, ett förslag man har, som ett seriöst förslag.
Så är det 24 månader efter födseln.
Ja. Du hör ju själv.
Ja, jag hör. Alltså, jag hör. Det här låter inte fräscht.
Det är
som ett dåligt
tempo. New York vet vi ju redan har ju möjlighet till abort till datum för beräknad födsel. Och du hör ju själv. Alltså, så att därför så jag kallar mig inte på något sätt abortmotståndare. Men för mig är det fullkomligt absurt att du har rätten att göra abort fram till det datum barnet ska födas. Och det tas inte med i den här debatten, utan man förlöjligar bara den personen som är galen abortmotståndare som faktiskt pratar om, för här pratar vi ju om liksom människor faktiskt.
Det är ju det, verkligen. Och det är ju, man har ju verkligen flyttat fram de här positionerna enormt mycket. För det är ju bara att tänka på när det en gång blev tillåtet med abort. Mm. Det var ju en stor grej i ett samhälle där det här hade varit tabubelagt.
Mm.
Och belagt med hårda straff för att göra abort. Det är ju skrämmande tycker jag också. Så här, för att man, om de kommer hit, vad är nästa steg? För jag ser ju också att i den här ideologi som ligger bakom är väldigt egentligen antimänsklig. Det är någonting i det här som är, man värderar inte liv, utan livet, människan, är snarare en belastning. Eller kanske bara att vissa är värda att få finnas till i det här samhället. Och det är ju när jag liksom har studerat här också då, de bakgrunden till det här. Vad stod Rockefeller Foundation för? Vad stod de här stiftelserna för? Vad var det de finansierade under 30-talet, 20-talet och tidigare? Det var ju rasbiologi. Det var den typen av idéer. Där man också, alltså det kom hela den här med egentligen abort rapporten Aborträtt, det har en mörk grund för att det handlar om att ta bort det som inte anses gott nog. Och när man gav sig på fattiga människor och oönskade människor. Ett elittänkande bara. Där är en liten klick med människor som är högt stående, smarta. Det är de som ska få leva i det här samhället. Mm. Och de här idéerna trodde vi var begravda naturligtvis. Efter allting som inträffade under andra världskriget. Och även efter då med steriliseringsprogram och sånt som vi hade länge i Sverige. Mm. Och det här är ju också, tycker jag, så skrämmer. Vi lade ner alla de här sakerna. Och vi sa att det här var inte gott. Och sen har det här kommit upp. Och med en stormstyrka idag. Och där det inte finns någon chans egentligen och säga från. Vi har inga politiska partier som tar upp de här frågorna på allvar.
Jag får liksom upp en bild nästan av en magiker liksom, som håller på så här, förtrollar oss, som gör saker. Så att, till exempel det här jag nämnde med abort, möjlighet 24 månader efter. Det är så absurt. Mm. Så att folk slår bort tanken direkt. Det är så absurt, så då är vi liksom där i foliehattslandet. Det är så absurt så att folk kan inte ens ta in att det är någon som har gjort det. Så då,
Nej, visst, de plockar bara bort det, va?
Och det är det här, det är det här jag tänker, att man liksom man lägger upp de här sakerna så att då kan man hålla på med, så att det finns där liksom, det är helt öppet. Mm.
Och sen också då användandet av härskartekniker hela tiden.
Mm.
Som har bara blivit värre och värre för varje år som har gått. När vi kunde ha en hyfsat respektfull ton och debatt.
Mm.
Där man lyfte frågor och kunde diskutera det utifrån olika perspektiv.
Mm.
Medan vi idag har, du protesterar mot att, eller opponerar emot det här med. Och då 24 månader, det här är ju helt barockt.
Mm.
Och blir då klassad som att du är liksom koko.
Ja, så att du behöver inte ens lyssna på mig.
Nej,
ja.
Och det är liksom det är olika gaslighting-tekniker man håller på med också. Så här, och använder sig av ad hominem och nedsättande epitet. Allt sånt där som gör att du ska inte ens kunna diskutera det. Och det tyder ju också, jag ser det ju, det här är någonting som började med en utopisk tanke om ett rättvist och fint samhälle. Det har liksom utvecklats till det här. Vad var det egentligen? Det här är ju ett psykopatiskt samhälle.
Mm.
Det är ju den typen av tekniker som psykopaten använder för att tysta sina offer som vi utsätts för.
Mm. Och det är ju väldigt skickligt gjort.
Ja, det är det ju. Mm. Det är oerhört skickligt gjort.
Mm.
Men en smart psykopat är ju skicklig.
Ja.
De klarar sig ofta.
Mm. Mm.
För de kan alltid säga allt med en väldigt vän stämma också. Mm. Kan det, och låta väldigt fint och övertygande.
Mm.
Mm.
Ja, det vet vi ju. Så att psykopater är ju fantastiska liksom på att skådespela och också plocka upp. Och skanna av och
läsa in och också då samla in information om människor som de kan använda emot dem.
Mm.
Det är ju klassiska tekniker.
Ja. WHO och FN.
Mm.
De spelar ju en ganska stor roll i allt som händer.
Mm. De gör ju det.
Mm.
Och här kommer ju också in på, jag måste ju då, eftersom jag har skrivit en bok om Rockefeller-familjen då, så då kommer vi in på att de här idealen som vilar på en utopisk tanke, det kanaliseras ju in i FN. Och FN är en organisation som hade mycket att tacka John D. Rockefeller junior och hans söner. Mm. För att de kom till och fick ett högkvarter i New York. Och de har till och med och egentligen då bestämde över arkitekturen för det högkvarteret. De är satt med överallt. Och har sen också kunnat kanalisera in sina egna idéer i den här organisationen. Som just får ett väldigt... Det här är fredsorganisationen. Det är den här som ska ta hand om det som kriget gjorde. Så att det aldrig sker igen. Och stå upp för mänskliga rättigheter och rättvisa. Alla de här slagorden. Men bakom det så finner vi den vältaliga psykopaten egentligen. Mm. Återigen. Och efter om man tittar liksom på FN-programmen också. Jag håller på nu med egentligen en artikelserie som handlar om Our Common Agenda. Mm. Och det här är ett förslag som FNs generalsekreterare Antonio Guterres kom med förra hösten. Och det är en reform av FN. Mm. Och jag har gått igenom i den här serien då, varifrån kommer de här förslagen? Och vad är det man vill genomföra? Och då återkommer det ständigt till de här aktörerna. Du hittar Ford Foundation och Rockefeller Foundation och de här stiftelserna. Nästan alla inblandade i bakgrunden hela tiden. Det är som att ett litet nätverk av ett fåtal aktörer egentligen. Som i stort sett känner varandra. Mm. Och alla bär på den här övertygelsen. Och en övertygelse då om att det är, vi ska skapa en utopi. Och det är vi smarta som behöver styra över den här utopin.
Mm.
Och att människor, det finns för många människor som inte fyller någon nytta i den här världen.
Mm.
Och hur ska vi göra för att egentligen då skapa vår värld i balans?
Mm.
Så den här humanitära bilden man har av den här organisationen är väldigt falsk när man ser vad deras program egentligen står för och jobbar för. Man kan titta liksom på det här med klimat och resurser som allt bygger på att vi är för många människor.
Mm.
Och vi förbrukar för mycket. Vi andas för mycket.
Ja.
Som gör att när jag väl började titta på det här så insåg jag ju liksom att ja, det här är en katastrof in the making, alltså med vad det här i slutändan kan leda till. Med då ett synsätt då när vi är alldeles för många. Och hur ska vi göra då för att vi ska få den här balansen? Då kommer vi till det här med aborter.
Mm.
Efter födseln.
Det är så... den här,
eller med synen på äldre.
Ja.
Med att människor då som inte... De gör ju ingen nytta. De kostar bara pengar, de kostar resurser. Och vad ska vi med dem till? Och att man då också, genom att man skapar ett samhälle där man tar de äldre. Och isolerar dem egentligen då. Alltså vi har inte den mindre och mindre den naturliga kopplingen med släkter, familjer, där vi umgås. Utan vi separeras. Ja. Barnen placeras ju liksom i dagis och indoktrineras där.
Mm.
Och så isoleras man från varandra och får inte den här kontakten. Och då blir det lättare också med de äldre att hjälpa dem på traven. Att hoppa över ättestupan när den dagen kommer. Och det är väl egentligen det som vi har sett med mycket med det som hände under pandemin.
Kom
tillbaka med stormsteg.
Och det, jag har flera bekanta som har vittnat om det här.
Mm.
Inom, alltså så hur man faktiskt felmedicinerar och hur man
vad den här isoleringen leder till. Det är katastrof. Alltså så här, det är katastrof det som har skett. Jag tycker att det var katastrof inom äldreomsorgen innan.
Ja, för att det har ju varit en process naturligtvis det här. Men det, man såg verkligen, det ställdes på sin spets med pandemin när man såg vad som hände. Och jag tycker att det var väldigt avslöjande. För vad det är för någonting som finns i bakgrunden till det här.
Ja, jag skulle säga, det måste ju kunna gå att liksom använda ordet agenda i det här. Liksom. Det finns ju en agenda med, det är ju en åldersdiskriminering sedan länge. Där liksom man passerar något bäst före datum ganska tidigt. Och man använder inte äldre människor. Alltså de betyder ju ingenting längre.
Nej, och man värderar inte äldre på det sättet som man gjorde förr heller. Med att de är en resurs i att de har en erfarenhet. De har, det finns väldigt mycket där som yngre människor har nytta av. Utan istället så premierar man ju unga människor. Unga människor bara. Egentligen är man rökt när man är fyllt 50. Va? Det är, för att unga är formbara. Och hela då, återkomma till den här outcome agenda, där är det liksom väldigt tydligt att vi ska satsa på de unga. Det är de unga, ungas röster som är viktigt. För de ungas röster har man vunnit genom att man då tidigt har tagit barnen och indoktrinerat dem med de värderingarna som man tycker är viktigt för agendan. När man blir äldre så börjar man ifrågasätta. Och börjar vakna upp och tänka, vad är det här? Vad är det jag har varit med om egentligen? Stämmer det här överens? Att på något sätt man erfarenheten pockar på. Och det är då man vill ta bort erfarenheten och de rösterna i det. Och jag ser det att i och med pandemin tog den här agendan stormsteg. Och det är därför man vill komma med ungdomsrörelsen nu. Och det är den som på något sätt har, man vill ta hjälp av aktivisterna och för att då föra vidare den här väldigt destruktiva agendan. Och det har ju paralleller också det här med det som man tittar då historiskt på Nazityskland. Nazismen var ju en ungdomsrörelse. Ledarna var, de flesta var under 50. Och det byggde på ungdomar som var barn och ungdomar som fostrade sin anda och egentligen ställa sina föräldrar mot väggen. Det är liksom samma. Jag ser att det här är, det vi får är nazism i en global skala, men när man ser ideologiskt vad som finns i bakgrunden och synen på livet och människan.
Ja, alltså jag kan inte här, låta bli att tänka på Greta. Alltså Greta har ju blivit någon så här frontfigur i liksom den unga folkrörelsen och unga tycker ju att de är, alltså det finns ju någon sån här duktighets alltså miljön, det är ju jättestor grej. Alltså så här, du blir ju verkligen shamed
om du flyger. Eller,
ja. Och då läste jag faktiskt någon artikel, jag tror att det var i Dagens Industri igår. Och det man liksom inte plockar in i debatten, så här, Charlotte Pirelli som använder sig, blir flugen hit och dit av något privatjet. Då, vart som helst i Sverige och lever ju ett liksom sanslöst lyxliv. Så. Men det plockas liksom inte fram, för hon kör parallellt med det någon miljöagenda.
Vi ser det hela tiden.
Vi får hela tiden se det här hyckleriet. Men typ det värsta du kan göra. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Det är en boxare, en tjej som har fått barn för, jag vet inte, hennes dotter ett och ett halvt. Hon har flugit lite med sin dotter. Och de går liksom bananas på hennes Instagram. Stackars barn. Som har en sån dålig mamma som flyger.
Ja, visst. Och jag märkte ju det här på tjejer också på universitetet när jag var lärare där. Mm. Som då uttryckte det här. Att de blev ju shamade om de skulle göra någonting. Och även då kommer in bara, ja, det här med barn. Mm. Att alltså bli mamma, att föda barn. För att det är nästa grej.
Mm.
Att bli shamad.
Mm.
Ska du verkligen ha ett barn? Eller ska du ha flera barn? Vet du vad det här barnet då kostar vår planet?
Mm. För det är fint att göra andra saker. Det är fint att kanske ta hand om något barn som far illa.
Ja.
Men att föda...
Så, ja, men att vi är på väg dit.
Mm.
Alltså för det är det sättet man ser på det.
Mm.
För att det är planeten det är synd om.
Mm.
Och det är vårt fel.
Mm.
Att det är synd om planeten.
Mm.
Mänskligt liv är ont.
Mm.
Mm.
Och, så tänker
och då, ja. då har man vänt på saker på ett väldigt, väldigt farligt sätt.
Mm.
För att jag tycker ju människor är fantastiska. Mm. Och mänskligheten är fantastisk.
Mm.
Och vi kan göra otroliga saker. Och de flesta människor vill ju faktiskt bara vårda och ta hand om vår natur och allt sånt där. Men de som då, och det är liksom det skrämmande, när jag började liksom studera det här liksom med bakgrunden till miljötänket, miljörörelsen och allting där, att jag hittade då samma personer som har byggt upp de stora industrierna, utsläppen, förgiftat vår mat, allt det här fanns med och finansierade miljörörelsen.
Mm. Det var ju det jag tänkte komma till. Den föreläsningen som du hade så bra.
Mm.
Att det är samma personer där som där.
Ja. Och det är ju en sån oerhört fräckhet. Va? Och det är där man kommer in till det här psykopatiska samhället också då. Att det är ditt fel det här. Allt jag gjorde, det är ditt fel. Det är som projicering. Va? Så här. Ja, okej. Okay. Jag häller ner massor med gifter i floden. Så här. Jaha. Men det är du som är ansvarig för det.
Mm.
För att du köper ju mina produkter. Och så här.
Mm.
Som de här personerna också. De äger marknadsföringsbolag. Reklambyråer. Och på något sätt har övertygat oss. Om att köpa deras produkter.
Mm.
Och fejkprodukter och jag menar all mat som vi äter idag som blir allt mindre mat, va? Och medicin och annat som vi ska övertygas om att vi behöver ta. Det är så otroligt mycket och det är så enorm fräckhet i det här att man då överhuvudtaget har mage, va? Att beskylla oss för det här. Och det är väl där vi måste på något sätt resa oss och faktiskt säga nu, det är nog nu.
Mm.
Det är inte okej. Okay. Man gör det inte så.
Mm.
Det är inte respekt överhuvudtaget.
Nej, nej det är ju helt... Jag vill ju komma in på det här som du har skrivit om. Kvinnor och AI och Gudens vakande öga. Och vi har väldigt mycket kvinnliga ledare. Är det slumpen?
Nej, det är inte slumpen det heller. Precis lika lite som det är slumpen att man skapar en ungdomsrörelse. Utan jag ser liksom att den här typen av agenda som genomförs, det är att man har släppt in massor med röster som förut inte har fått vara med och bestämma. Man sätter dem i ledningen när det ska genomföras en agenda som egentligen är mot de här människornas intresse.
Mm.
Och då är de så tacksamma över att få vara där.
Mm.
Så att det ställs inga kritiska frågor. Och det här har man ju jobbat med under lång tid. Va? Och så jag skriver ju det här inlägget som då det är en del i min då serie om Our Common Agenda. Då, att de har ett åtagande om att vi ska skapa ett mer jämställt samhälle. Och det är första frågan, behöver vi det i Sverige? Jag tror att vi rimligen väldigt jämställda i det här landet då. Men man vill ta det här ett par steg till. Och då har man tidigare sen då, FN då har ju ett partnerskap tillsammans med World Economic Forum. Som jag då har skrivit en hel del om, att de har ju fått en väldigt, väldigt stor roll i egentligen. Ja, ekonomiskt har de det redan, men även då att man då politiskt har gått in på ett helt annat sätt än tidigare. Och där man har fusionerat FNs humanitära idéer med de stora företagen och stiftelsernas. Och egentligen stiftelserna har, de har egentligen influerat idéerna till FN från början. Men det här har nu format en grupp som har tagit över egentligen världen och världens, ja, man utvecklar egentligen en ny form av styrning för världen. Och man har utbildat väldigt många, ett program som heter Young Global Leaders World Economic Forum. Där man tar väldigt, då är det ju 50-50 vad gäller män och kvinnor som då rekryteras in i de här programmen. Men de görs det innan de är 40 och får egentligen obegränsade, eller de får resurser. De får kontakter, de får tillgång till nätverk och de börjar titta på tillsammans på viktiga framtidsfrågor. Och många har då, det här har pågått väldigt länge det här programmet, sen egentligen första start var 92, sen i sin nuvarande form har det funnits sedan 2004. Och när man sen ser då vilka som har gått där programmet, så upptäcker man att väldigt många av dem har fått ledande positioner politiskt och i företag och annat. Och mycket kvinnor. Och kvinnorna kom speciellt upp väldigt mycket, ja, de senare åren. Där vi har fått kvinnliga ledare som också tog viktiga positioner under pandemin. Mm. Och det är ju intressant att se hur de agerade som ledare. För var det på ett kvinnligt sätt att leda? Mm. Det var snarare att de tog i väldigt mycket. Stängde ner samhällen. Som Jacinda Ardern i Nya Zeeland. Då. Vi har flera andra olika exempel över världen där man då egentligen inte, man tvekade inte. Utan det handlade, och det är väl också lite med att man väcker man an det känslomässiga. Och väcker man an, så här många kan dö om inte vi inför de här åtgärderna. Vi måste få ner kurvan, va? Mm. Och sen, så det här har ju använts på ett väldigt effektivt sätt. Mm. Men som har fått förödande konsekvenser på andra sätt naturligtvis.
Men också väldigt strategiskt att man just plockar in kvinnor. För ja. Framförallt Sverige har ju ingen historia av kvinnliga ledare på det viset. Mm. Och det är där jag får nästan upp den här bilden av magiken igen. Ja. Som trollar liksom. Så att det du ser, du är så förblindad av det här. Mm. Att vi äntligen har...
Ja, äntligen får vi komma och vara med och bestämma.
Ja, och jag menar precis, nu har vi en kvinna. Så att det är som att de hör inte vad hon säger. Mm. Man ser bara kvinnan och det är som så här, det måste man strössla något så här glittrigt pulver. För det jag hör henne säga, det är ju helt absurt. Ja. Men alla andra ser en kvinna.
Ja, och det säger, ja men ja, det är läskigt, va, för att då, det blir liksom den kvinnliga psykopatin, va. Kan säga allting på ett väldigt vänligt sätt liksom så här, men ja. Men du får gift i maten.
Precis. Fortfarande arsenik.
Ja, men så här, det här, det finns väl massor med exempel på den typen av kvinnliga psykopater som har som kör med omvårdande stilen, men egentligen så dödar de sitt offer. Det är ju liksom
för en för jag ser ju någonting. Ja. Jag ser ju någonting annat.
Och det är ju, och det, men det är ju den skickliga psykopaten kan ju verkligen ta på sig. Och det blir ju speciellt då när en kvinna, för man, det är liksom mamma liksom. Mamma, det är hon som tar hand om och fötterna och allt sånt där. Man, det kan man inte riktigt, många kan inte föreställa sig det. Och sen blir det som du säger där, liksom, att mamma säger det här. Ja, men det spelar ingen roll, det är mamma som säger det. Ja, gå till gaskamrarna nu, barn.
Men Münchhausen, det är ju därför läkare inte ifrågasätter mamman som kommer in gång på gång med sitt sjuka barn. Så för det går inte att tro att det är mamman som långsamt dödar sitt eget barn.
Nej, visst. Ja, och det är på något sätt lite lättare att ta den här mer hårdhänta manliga psykopatin. För den visar sig så tydligt. Man, det finns ingen... den blir inte lika lömsk. Den är mer direkt, va? Samtidigt som en manlig psykopat kan ju också användas av kvinnliga tekniker, va? Naturligtvis, va? Och ha en den här invaggande tryggheten i.
Sverige är den enskilt största bidragstagaren till FN.
Ja, det är det. Sverige är FNs jultomte. Det var en artikel som tog upp där för några år sedan. Så att vi har ju alltid varit väldigt närstående FN. Och vi har ju Dag Hammarskjöld. Sverige har ju från dag ett egentligen då anammat idén om FN som det här. Ja, men det humanitära. Och vi har ju Sverige också som den humanitära stormakten, va, som vill så väl för alla andra. Och bryr sig om andra. Och Sverige har då, det är likadant i den här med, när jag höll på då med FN och kvinnor. Där är Sverige också då nummer ett. Alltså vad gäller, det finns en underorganisation som heter UN Women. Och där är Sverige då den största bidragsgivaren till det här.
För det vet vi, den som betalar orkestern bestämmer musiken.
Ja. Och så att det, ja, och det är det. Man vill ju dra, Sverige ses som en förebild. Som man vill att resten av världen ska bli. Det här säger ju flera då, bland annat, det här refereras till i någonting som heter The Great Transition, som jag skrev om, har skrivit om flera gånger också, där man egentligen då, det är FN som finansierar tillsammans med Rockefeller Foundation, vägen till att skapa utopin, idealsamhället, återkommande då. Men i den här dokumentet som någon skrev om att åstadkomma idealsamhället, tar man ju upp att Sverige är modellen. Fast man kanske vill ha inte Sverige som nu, utan ett ännu mer utopiskt Sverige. Det är liksom idén. Och även då om man läser Klaus Schwabs bok då. Klaus Schwab, ordförande för World Economic Forum. Hans bok Stakeholder Capitalism tar också upp Sverige som ett föredöme. Det är den typen av samhälle som vi vill skapa över hela planeten egentligen. Och det är frågan hur vi då svenskar upplever det. Vill vi att vi ska exportera Sverige till resten av världen? När vi ser vart det här har lett till. Jag tycker det är som, alltså, idén om utopi är livsfarlig.
Det
har alltid misslyckats. En utopi funkar för, jag kan väl utifrån mig själv. Jag kan försöka skapa min ideala situation som människa. Vad jag vill önska i mitt liv. Men så fort jag försöker plocka in någon annan så att den personen ska dansa efter precis min pipa och göra precis som jag vill för att min utopi ska fungera, då blir det en dystopi för den personen. Så det går inte att bygga den typen av system. Och på något sätt så måste... Och det är så här, trots att det här har varit återkommande i mänsklighetens historia, man har försökt bygga utopier. Det går alltid åt skogen. Det slutar alltid katastrof. Det slutar i saker är tvärtom. Det slutar med blodspillan. Allt våld. Det är... Och ändå så gör man om det. Och det är väl kanske det är en mer så filosofisk fråga man kan fråga sig då. Vad är det som gör det här egentligen? Mm. Kan vi undkomma det här? Vi har ju även, jag menar, utopiskt tänkande finns ju i religioner också förstås. Mm. Va? Att man har ett ideal om ett samhälle som ska fungera där alla är lyckliga. Och jag har ju sett när man går tillbaka egentligen då, när jag studerade då. För jag ville veta då, liksom, när jag tittar på Rockefeller Foundation och deras finansiering av Myrdals och annat. Var kom det ifrån? Vem var John D. Rockefeller? Han var ju en religiös man. Han läste Bibeln. Hans mamma var övertygad. De var baptister. De var fullkomligt övertygade om det här med vad världen skulle vara. Och hur människor skulle vara. Men det var en slags moral i det här. Mm. Och det är som att de här idéerna, alltså det är liksom en blandning av personlighet också. En som är den gudfruktiga som ger välgörenhet och allting sånt. Och den andra är en hänsynslös då kapitalist som vill tjäna pengar. Och som då rättfärdigar det här med att men jag är ju utvald av Gud. Det måste vara Gud som har sett till att jag har fått alla de här pengarna. Och nu ska jag förvalta de här och skapa en utopi. Jag ska skapa Eden på jorden. Guds rike på jorden. Det kan vi göra med våra pengar. Mm. Så det var det som jag slogs av egentligen när jag liksom tittade på bakgrunden till den familjen. Att det var den typ av idéer. Men där man då har den här moralen. Jag är framgångsrik. Det beror på att jag följer Gud. De andra är smutsiga, syndare, dåliga människor. Vi kan hjälpa till att bli av med dem, för de är djävulen. Så där har vi en grund till det här. Mm. Där man då, och sen då med, och det är väl också det farliga, att ha så mycket pengar. Mm. Att ha så mycket pengar att man tänker att nu ska vi göra om världen till en bättre plats. Mm. För att då gör man om det till en bild som är ens eget huvud. Men det här är inte en värld som stämmer överens med de människor som ska vara i den. För att alla de här människorna som är i den här världen är inte heller så perfekta. Utan det är... Och sen idén om att alla ska ingå i det här blir bara med alla våra olikheter. Och, för det är också en sån här motsägelse som jag tycker som finns mycket i det här med alltså FN. Och, det är ju väldigt mycket kring mångfald. Mm. Det är mycket och allas rättigheter. Man pratar till och med, jag skrev ett inlägg om rymden. Mm. Och där de på allvar liksom pratar om program där vi ska låta de handikappade få komma ut i rymden. Disabled for space. Alltså man lägger in pengar på sådana saker. få bli astronaut. Mm. Så alla ska vara med och inkluderade. Mm. Men i själva verket så vill man inte ha den här. Alltså man vill ju inte ha olika åsikter, system, kulturer. Utan man ser ju av det av ondo när människor då väljer en egen väg. Utan man använder sig bara av det här för att få med sig människor.
Ja, precis. Ja. Det är ju, man försöker locka för att...
Man vill locka in alla och ge alla någonting. Mm. Men sen när man väl är där och vi ser nu med kvinnorna har nu fått komma in. Och ser man då på representationen sen vad gäller... det är ju det är alla nationaliteter, alla kulturer som nu får ledande positioner. Som har genomgått de här olika programmen. Men de blir ju egentligen bara användbara. Mm. De blir nyttiga idioter. Mm. I för stunden. För sen när man väl har genomfört det här så behövs de inte längre. Mm. Behövs de inte alls. Och vi har en utopi som man vill skapa där vi inte behöver göra någonting överhuvudtaget. Och så blir vi överflödiga och sen blir vi onödiga. Och sen blir vi bara en belastning och gör med resurser som... Våra maskiner behöver som ska ta hand om oss.
Our common agenda.
Mm.
Mm.
Ja. Ja, det är ju det. Det är vår gemensamma agenda.
Mm. Fast i den agendan så ingår ju inte olika. Liksom. Utan,
ja, nej, utan common är ett. Vi har en mänsklighet i samma form.
Mm.
Vi vill inte ha saker som sticker ut och är besvärliga utan.
Mm.
Det är som i Japan där liksom, man vill inte ha man har ett talesätt med grästorn som växer olika höga när det ska vara. Så ska det vara. Ingenting ska sticka ut och ingenting ska vara i vägen.
Mm.
Ingen ska besvära. Och det är ju ändå det som är som jag ser liksom med människan. Att det är då det händer någonting.
Mm.
När det är någonting som... Mm. En liten störning i saker. Det är det som får saker då.
Mm. Men jag kan inte låta bli att komma tillbaka till det med abort.
Ja.
Det föds ju inte så många barn med Downs syndrom längre.
Mm.
Och det är ju för att vi har blivit så bra på att detektera.
Ja.
Och framförallt, jag menar, jag är ju i den åldern. Eller var, jag menar, jag var 37 år när jag fick mitt första barn.
Mm.
Så att är man över 35 år så erbjuds man en massa nupp och kubb och tester. Och jag vill aldrig göra några sådana tester. Jag har en grundtro till att det barnet som jag väntar är det barnet som jag ska ha. Så.
Ja.
Och så tänker jag att naturen tar ju, det är så som jag tänker, att naturen tar hand om det. Och jag har ju också fått missfall. Och då är inte det meningen. Att det, jag tänker att det var något, någon avvikelse som gjorde att det inte fick stanna kvar.
Mm.
Men jag har ju fött tre barn och har samtliga då blivit verkligen, de vill ju verkligen att jag ska ta de här testerna. Men jag har inte riktigt förstått. Och i ett av dem handlar ju om att detektera just den här kromosomavvikelsen med Downs syndrom. Apropå liksom det perfekta.
Ja, för att då kan man ta bort det som anses dåligt och inte ge någonting till samhället.
Mm.
Och det är ju, då är vi ju tillbaka då till 30-talet också då med den synen på människan.
Mm.
Vi tar bort de här. De som bara belastar vårt samhälle, bara kostar pengar.
Mm. Men det finns ju någonting ytterligare otäckt. För att jag har en nära vän, men det är några år sedan. Han och hans fru väntade sina andra barn. Och det visade sig att det var tvillingar. Och de tyckte att det var lite för mycket med två barn. Så att de valde att ta bort.
Tog de bort det ena?
Nej, de tog bägge. Båda.
Ja.
Och sen så blev hon med barn igen och då var det en bara. Och där och då så... och jag tänker så här, vi lever ju i ett land och där det är fritt att göra. Men om vi då ska prata...
När man gör den typen av val, va? Det var inte, de ville ha barn.
Mm, men det var ett för mycket. Och det blev för jobbigt. Mm. Själva tanken. Och nu kommer vi in på liksom etik och moral. Mm. Och det här är ju, jag menar, det är ju typ livsfarligt att prata om de här sakerna.
Mm.
Därför att alla kvinnor ska ha ett val, alltid. Men när vi faktiskt också tänker att det är så lätt som att ta ett dagen efter piller. Eller liksom. Mm. Ja, men nu blev det lite tokigt.
Ja, men alltså det är ju någonting som har gått förlorat.
Mm.
Det heliga.
Mm.
Vad är heligt idag?
Mm.
Det är ingenting som är heligt.
Mm.
Det är liksom nästan ett fult ord att säga helig idag. Och det blir, och vad är livet? Mm. Där är, för det är, man återkommer till vad det är för någon ideologi som finns bakom det här. Mm. Där man också, för det handlar ju då, det här är ju som Huxley, Julian Huxley pratar om. Att det här är ju, det är vårt ansvar att styra över människans utveckling och evolution. Mm. Och också då styra över livet självt.
Mm.
Och han som kom också då från... Egentligen då eugeniken, rasbiologin, allt det här. Och som var en viktig person i FN. Startade UNESCO och sånt här. Och det har vi med från grunden, alltså i hela FN-systemet. Att man då egentligen ska kontrollera livet.
Mm.
Och att människan ska göra det. Och människan har rätt att omforma livet till något annat. För då kommer vi in på andra saker liksom med transhumanism och sånt då, som också pushas för idag.
Mm.
Där man just har tagit bort gränserna kring och det heliga.
Mm.
För vi är bara någonting som kan omformas med viljan. Vi kommer till trollkarlen också då.
Mm.
För jag ser ju det här att när man går tillbaka ännu längre så grundas det liksom i alkemistiska föreställningar. Att det är trollkarlen. Det är trollkarlens värld vi lever i. Men det är en trollkarl som då har tagit på sig en för stor kostym och vill leka Gud själv. Och det är väl det jag tror är, eller jag är övertygad om att det är fallet. För gör man det, jag tror ju att det finns något invävt i det här systemet som vi lever i mänskligheten. Att försöka den här typen av krafter ta över och styra oss människor och vår evolution, så träder någonting in. Det är liksom lite som att man, någon som då... Om man har konstruerat ett dataspel så gör man ett par avatarer liksom, som springer omkring i dataspelet. Och det är som att tro att de skulle kunna då ta över dataspelet och kontrollera det.
Mm.
Det går inte. Utan hela det här vi befinner oss i är... Jag ser också att det är heligt. Och försöker man göra den här typen av... Alltså det går ju också emot så mycket. Det går ju emot människan. Hela vår existens. Hela vår mening. Det här är ju egentligen... Om man... På ett sätt är det ju satanism. Va? Att man då... Man tar sig den rollen. Att vara skapare istället för skaparen. Men det blir bara... Det man gör är dåliga kopior egentligen.
Ja, alltså, ja, jag kan inte låta så komma tillbaka till det, för att vi är ju, vi behöver ju något mål och mening.
Ja.
Och när allt det tas ifrån oss, vi människor funkar ju så. Mm. Så det finns ju hur mycket undersökningar som helst som, alltså till exempel på på möss, vet jag. När man tar bort drog, alltså jag vet inte om det är heroin de har ätit om och de bara står där. Och helt plötsligt så tillför man liksom ett litet samhälle bredvid där det finns lite meningsfull aktivitet och kanske någon hona, och hur den här faktiskt slutar att befinna sig vid det här, vid drogen.
Ja.
För att det finns en mening här borta. Mm.
Och de har ju gjort andra, de har ju mycket vidare tester med möss. Va?
Mm.
Men de har ju gjort en då med, där de skapade en utopi.
Mm.
De gav de här möss. De får liksom allt de behöver hela tiden. De behöver, det finns liksom ingen mening med att du jagar för någonting. Utan du får allt. Och det slutar varenda gång med katastrof. Fullständig katastrof. Hela det här samhället går under. För att meningen försvinner.
Mm.
De slutar para sig. Och de börjar, honorna blir aggressiva. Alltså det bara stegras och stegras. Och de har gjort om testet då många gånger. Alltid samma resultat. Så vi vet det.
Mm.
I tester, att de har gjort experiment. Ja, nu gör de ett storskaligt experiment med oss. Och vi får inte låta det gå så långt.
Nej, verkligen inte. Men frågan är hur vi liksom ska väva. Det är så mycket. Du nämner liksom, jag vet inte hur vi ska gå tillbaka till vad. Men det vi vet är att vi människor kan inte leva ett meningsfullt liv utan någon form av mening, riktning, tro på någonting. Jag menar, det här att en tro kan försätta berg.
Liksom. Ja.
Det är ju någonting som de håller på att plocka ifrån oss.
Tron de försöker. Ja, men det är ju det att det är väl som, nu har jag alltid haft tro, va? Så att det har alltid funnits hos mig. Men när man inser också, man får bevis för att, som jag har alltid sett, att jag har fått hjälp på vägen. Att det finns liksom någon slags intelligens som hjälper en.
Mm. Mm.
Man får saker till sig. Och man väljer att se dem, va? Jag menar, hela min forskning och sånt där också. Det har varit så här, bara, jaha, var kom det här ifrån?
Mm.
Men det här är ju precis det jag behöver. Det här är det är ett sak som växer, som på något sätt, man kan inte förklara det egentligen rationellt alla gånger. Utan det är någonting där. Under livet har jag inträffat mycket saker som då bara stärkt min uppfattning om att det... Ja. Och sen ska man ju komma ihåg en annan sak som jag brukar prata med många om. När all den här agendan håller på och alla vansinnigheter rullas ut, så är vi ju människor som börjar reagera. Mm. Och förut har vi suttit kanske ensamma i våra stugor. Men så när vi börjar reagera över det här, då bara, vänta nu, det här är inte okej. Okay. Finns det någon annan som inte tycker det här är okej? Okay? Ja, det gör det. Och så börjar man hitta människor i den här världen. Och med dem skapar man en mening. Och man får också ett gemensamt problem. Människor behöver problem. För att utan problem så blir det meningslöst. Så att vi blir ju lyckliga när vi löser ett problem.
Mm.
Och det här, jag har ju bara sett att det är liksom, det här de gör mot oss har bara, det skapar någonting. Det skapar något nytt. Någonting som jag ser som fantastiskt. Det är liksom, de har egentligen tvingat oss att komma tillbaka till någonting vi är. Och forma alltså nya sammanhang, nya communities nästan då.
Mm.
Och med människor som också har det här, alltså gnistan. Va? Eller någon, jag tycker jag möter ofta det, de som då kritiserar de här sakerna som händer. Att man ofta har liksom någon kontakt, va? Att man, och en tro. Va? För den gör ju att man då har lyckats klara sig i den här. Alltså man är motståndskraftig genom att man har en inre liksom kärna och övertygelse. Och så blir man starkare då när man möter de här andra människorna. Så att det är det jag ser som är liksom räddningen ur det här. Och att det, Det är också, alltså, det blir på, det är en del som har ställt den frågan till mig. Liksom. Är det här, vad tycker du liksom om situationen nu? Så här? Ja. Ja, å ena sidan är det ju förjävligt. Va? Mm. Men å andra sidan är det fantastiskt. För jag har aldrig träffat så mycket fantastiska, roliga människor som nu. Och den, där ser jag hur pendeln liksom svänger. Det dåliga. Ur det dåliga så kommer något gott. Som kommer fälla dåliga. Och jag tror att det här är krafter som finns, va? I den här världen. Det är liksom, du kan inte, om du försöker tvinga bort, alltså du skapar egentligen det du inte vill ha, va? Om du försöker tvinga det här. Så jag ser en, på så sätt ser jag liksom en förhoppning.
Ja, men det är ju det, alltså så här, så länge det finns hopp. Så finns det liv.
Ja.
Och jag tror ju att det är så mycket starkare än det som är negativt.
Ja.
Och alltså, den här min psykosyntesutbildning som jag till slut hamnade i efter teologin. Och som gav mig mer svar än det teologiska. Och hela den utbildningen har ju liksom en kärna. Och det är det här senapskornet. Och jag tycker det är så vackert att ur det här senapskornet finns det någonting gott. Alltså i den terapiformen handlar om du kommer till mig som klient, så är det ditt guld, ditt senapskorn. Det är det vi ska jobba. Vi ska inte jobba för djup oss i det patologiska. Liksom.
Mm.
Utan vi jobbar med det som är friskt för att stärka. Ja,
för att det friska ska sprida sig. Va?
Och vi är ju där. Det här det samtalet.
Ja, eller
alltså jag ber, jag får gåshud nu. Ja. Så det är klart att det är så. Det är klart att det går att segra.
Ja, och det växer fram i samtal också. Mm. För att man ofta planerar man ju inte det. Man planerar inte samtal utan det växer fram organiskt. Mm. Och sen så hittar livet samtalet. Mm. Och sen det positiva, hoppet och allting sånt. Va? Och det är väl också det. Jag brukar se det också som att när då vi människor som har det här senapskornet som börjar växa ihop. Då, jäklar vilket senapskorn det blir tillsammans. Va?
Mm.
Och det blir sån styrka i det så att de andra springer och gömmer sig.
Men det är det som är så vackert.
Ja.
Det är så vackert, det finns en sån styrka i det. Jag tänkte att vi ska gå vidare i det här. Liksom.
ibland är det ju så här att man känner att ja, men det var inte här. Det var ju senapskornet. Va?
Mm.
Mm, ja.
Jag tänker att det här är ju fantastiskt att komma in på det här. Det här är ju det som vi alla behöver.
Mm. Ja, men alltså, vi har ett ansvar att sprida hopp om att det här kommer bli bra i slutändan.
Mm.
För att där kan vi inte besegra oss. Vi ska inte tro på det. För där har vi ju trollkaren också som håller på och lura in folk. Va? Och har en enorm fräckhet. Och som har... Och det är ju hemskt att se vad som har hänt. Liksom, med att det är mycket den yngre generationen som käkar piller.
Mm.
Och har ångest överallt. Mm. De vet inte egentligen varför.
Nej, men det är ju, och jag hade ett jättefint samtal igår, en intervju med Sven-Erik Nordin.
Mm.
Han fick ju faktiskt en dödsdom av läkaren. Och läkaren står framför honom. Om jag bara liksom leker med tanken att den här läkaren är trollkaren.
Ja.
Och han står framför Sven-Erik och säger att du kommer att dö.
Mm.
Och bevisligen så gjorde han inte det.
Nej.
För han hade en tro på någonting annat.
Mm.
Och hade kunskap om att det fanns andra möjligheter.
Ja.
Mm. Så.
Och det är ju det. Det är ju kunskapen där.
Mm.
Och det är därför man vill åt kunskapen.
Mm.
De som har erfarenhet av livet.
För vi får ju lära oss, eller hur?
Ja.
Att vi inte kan och vet så mycket.
Mm.
Men vi har ju...
Trust the science.
Ja.
Mm. Sådana här mantran hela tiden.
Ah. Ja, precis. Det ja. Tycker jag läser hela tiden. Så här, mm. Jag litar på vetenskapen. Men jag tänker...
Ja.
Vi ska ju här.
Ja, visst.
Vi ska ju lita.
Du känner det.
Ja.
Känner när någonting är rätt.
Mm.
Man kan också, man känner också intentioner från andra människor också. Så här, att det, mm. Mm, man måste lita på det. Man måste mm. lita på sig själv.
Mm. Mm.
För det är det människor inte gör idag. Mm. Utan man litar på en vetenskap mm. som bara bygger på falsk byggen.
Mm. Med de orden så får mm. vi liksom bara avsluta för att det är...
Ja. Ja.
Mm. Den här senapskornet har vuxit till någonting mycket, mycket, mycket större.
Ja. Ja, men alltså det är... Mm, det, ja, det är så skönt, va? Nu kan du gå på semester.
Ja!
Och sprida, liksom.
Ja.
Ja, ja.
Ja. Nej, men... Jakob, verkligen. Ja, ja. Tack.
Mm.
Tusen tack för att du gör det här. Och för att du är det här senapskornet, liksom. Så. Mm.